Du kan inte förlita dig på att du kan få loss den effekten som du behöver för ett projekt. Så den insikten måste komma mycket tidigare och samhällsbyggnadsfunktionerna behöver ha med det, den förståelsen mycket tidigare i sin strategiska planering. För det är ju där vi har utmaningen i den här omställningen, att bygga ny energiinfrastruktur tar väldigt lång tid.
Hej och välkomna till AI Sweden podcast. Idag ska vi prata om det svenska energisystemet och behovskartan.se. Och det här ska jag göra tillsammans med tre gäster. Jag hälsar Alexander Kerkanen från Göteborgs Energi. Välkommen.
Hej.
Hanna Tengelin från konsultbolaget Sigholm.
Hejsan.
Och Niklas Wahlberg från Volvo-koncernen.
Tjena.
Niklas, den här idén till behovskartan, den har sitt ursprung hos er på Volvo, i Volvo-koncernen. Mm. Berätta, vad är behovskartan och vad var det som väckte idén hos er?
Volvo-koncernen som jag tillhör med de kommersiella fordonen, och bara för att göra det tydligt också, vi har ju våra systrar och bröder här i Göteborg som jobbar med personbilarna, men jag representerar de kommersiella fordonen. Vi genomgår ju en fullständig transformation nu där vi ska vara ett fossilfri koncern till 2040, och då är ett stort huvudfokus är ju hur våra produkter idag är framdrivna, och där vi satsar jättemycket på en tro att en stor majoritet av alla fordon kommer vara elektriskt framdrivna. Och det här ställer ju en massa krav på oss själva när det gäller hur vi utvecklar produkterna och en massa olika tekniska lösningar i själva fordonen. Men samtidigt så behöver ju vi då en infrastruktur för den här övergången och för våra kunder. Och ni vet alla som följer energidebatterna i Sverige hur läget är, och alla de fantastiska utvecklingsprojekten nu överhuvudtaget där el- och effektbehovet i Sverige ökar dramatiskt. Och när vi såg vad situationen var och vart vi står, och så samtidigt våra egna ambitioner, så insåg vi att har vi rätt verktyg att föra resonemangen och diskussionerna både internt mellan bolag men också med politiken och myndigheter? Och efter lite rundfrågningar och så här så insåg jag att ja, men tusan, vi saknar en total överblick över hur det svenska energisystemet ser ut. Och där föddes den här idén till en det som idag kallas behovskartan, men som vi kommer då fortsätta att prata om här och utveckla framåt. Men hur kan vi beskriva behoven här framåt, och inte då bara det vi ser här i 2045, utan vad behöver ske 2026? Vad behöver ske året efter och så vidare, så vi får en dynamik i det här och får en möjlighet att neutralt och inte ta parti för olika produktionsformer eller andra tekniska frågor, utan en neutral faktabaserad modell egentligen som vi kan använda för att simulera och visualisera energifrågan.
Men det låter då, Niklas, som att den här elektrifieringen som samhället i stor del går igenom på många olika sätt nu, den påverkar er på två sätt. Dels handlar det om er egen produktutveckling och de lastbilar och andra tunga fordon som lämnar era fabriker runt om i världen. Men också då sen den verkligheten som de fordonen ska existera i när era kunder använder dem för att transportera gods eller personer. Så vad är det då för typ av överblick ni kände saknades och som behovskartan är en ambition att komma till rätta med?
Om man uttrycker det så här, vi har ju på ett sätt full kontroll över hur vi utvecklar produkterna, det som ska finnas ombord på en, om man tar en batterielektrisk lastbil som exempel, med vad ska vi ha för typ av batterier, hur funkar elmotorerna och mjukvarorna och det. Vi har en viss mån delvis kontroll över laddinfrastrukturen som sådan. Vi har ju bildat ett nytt affärsområde på Volvo som heter Volvo Energy, som gör en hel del insatser när det gäller just laddning, laddarna så att säga. Men det som händer bakom laddarna, när vi kan se då mönstren, i och med att alla lastbilar i det här fallet är uppkopplade, så vet ju vi hur transporterna går till i inte bara Sverige utan i hela världen, så kan ju vi se var behovet av påfyllnad av energi kommer behöva ske. Och då när vi pratar med energiföretagen och politiker och så vidare, så kan ju vi se att det finns en hel del glapp i systemet så att säga, där infrastrukturen kommer att bromsa, tillgängligheten ska jag säga på energi och effekt kommer att hämma möjligheten att elektrifiera transportsystemet om vi inte agerar. Och då kan behovskartan vara ett väldigt bra verktyg för att faktiskt visualisera hur ser det ut idag.
Men då hoppar vi från era fordon som ska köra på vägar bland annat i landets kommuner. Anna, och du jobbar ihop med 18 utav, eller alla de 18 kommuner som ingår i Skaraborg.
Det stämmer. Ja. Som projektledare för ett samarbete mellan energibolagen och också i relationen till kommunerna. Mm. Att hur kan då Skaraborgs kommuner som flera ganska små enheter och energibolag kraftsamla gemensamt för att ta sig an den här omställningen som kommer? För där har vi en stor förflyttning och omställning för energibranschen också att hänga med i takten och det tempo som krävs i den här omställningen. Så där finns ett utvecklingsområde, men ännu mer att det här är en samhällsomställning som vi är på väg igenom. Så det är väldigt mycket av nya konstellationer och gränssnitt som vi behöver hitta formerna för. Och där tror jag att behovskartan kan komma in och vara ett väldigt nyttigt verktyg i att få en samsyn och en delad bild kring vad det egentligen är som ligger framför oss. För det är nytt för alla parter och nya typer av förväntningar och frågeställningar att ta sig an.
Men kan du beskriva lite mer, hur behöver landets kommuner och lokala nätbolag förhålla sig till den här utvecklingen som Niklas skissar här och som vi alla vet är på gång? Vad händer på kommunal nivå?
Jag tror att insikterna börjar falla på plats. För kommunsektorn och samhällsplaneringen så har insikten börjat komma. Där man tidigare såg framför sig att det handlar om tillgång till mark och investeringar för att kunna främja näringslivets utbyggnad, så är nu tillgång till el och effekt en av de absolut mest avgörande frågorna. För i Västsverige där vi befinner oss så är det idag stopp på tillförsel av mer energi och effekt. Så det är väldigt, du kan inte förlita dig på att du kan få loss den effekten som du behöver för ett projekt. Så den insikten måste komma mycket tidigare och samhällsbyggnadsfunktionerna behöver ha med den förståelsen mycket tidigare i sin strategiska planering. För det är ju där vi har utmaningen i den här omställningen, att bygga ny energiinfrastruktur tar väldigt lång tid. Som nu att vi behöver förstärka överföringskapaciteten i elnäten, pratar vi 10, kanske till och med 15 år för att bygga en ny ledning. Och det rimmar ju väldigt dåligt med det tempot i omställningen som ni på Volvo och andra industrier nu ser. Det behöver gå väldigt mycket fortare. Så då krävs nya former.
Så att tidigare, om de som jobbar med näringslivsfrågor i kommunen ville få nya etableringar till sin kommun, då var det att leta mark de behövde göra. Nu behöver man fundera på tillgång till energi och effekt. Hur stor huvudvärk är det här?
Det är en jättestor huvudvärk och skulle nog kanske behöva vara än värre än vad det är. Inte minst med att kunna blicka framåt bara 2-3 år nu. Vi vet att några av Norrlands industrietableringar, de har allt på plats för att gå igång. 2026 planerar H2 Green Steel att börja producera och då kommer vi börja se påverkan på energisystemet, hur flödena skiftar. Det kommer inte finnas så mycket el att överföra från Norrland ner hit till södra Sverige. Och det kommer ju påverka. Men vi har en dålig förståelse för hur mycket det påverkar. Och inte minst på kommunnivå, att förstå att rådighet över energitillförseln i kommun, i sin region och kommun, kommer vara fullständigt avgörande för möjligheten att fortsätta vidareutveckla näringslivet lokalt.
Och tanken med behovskartan då, det är att i första ledet skapa en förståelse för vad är det som är på väg att hända, och sen i förlängningen kanske också kunna bidra med diskussioner som kan leda till lösningar på den här situationen då.
Ja, men absolut, för det är ju ny nätning. Elinfrastruktur kräver utrymme. Det ska rymmas i vår landskapsbild och ta sig fram i planprocesser och översiktsplaner och liknande. Och där blir ju interaktionen mellan energibranschen och samhällsbyggnadsfunktionerna i kommunerna en avgörande fråga. Det är ju målkonflikter som vi behöver hitta ett sätt att adressera och kunna beskriva vad den här nya framtiden för med sig för väldigt mycket positiva aspekter, men naturligtvis också negativa sidor som vi behöver kunna diskutera och planera för.
Alexander, hur ser den här situationen ut från ert perspektiv på Göteborgs Energi?
När vi blickar ut över Göteborg och den utveckling som sker nu, så ser vi ju att elektrifieringen är ett av våra allra viktigaste verktyg för att realisera den här klimatomställningen som vi är inne i nu. Och i Göteborg så ser vi ju att efterfrågan på eleffekt ökar snabbt, i snabb takt, här och nu och kommande år. I dagsläget så har vi en maxeffekt i vårt elnät på någonstans 850 megawatt. Och när vi tittar ut och gör våra prognoser över kommande 10-15 år så ser vi att i mitten på 2030-talet så kommer vi ha ett effektbehov på 600 megawatt ytterligare någonstans där. Och för att sätta det i perspektiv så motsvarar det ungefär Malmös totala effektbehov.
Och det kommer Göteborgsregionen växa med?
Det, precis, det är den efterfrågan eller den behovsökningen som vi ser. Och det handlar ju om industrins omställning, det handlar om stadens tillväxt. Och här är ju vårt uppdrag från Göteborg Energi att dels energiförsörja staden på ett leveranssäkert och tryggt sätt. Men också att driva och möjliggöra den här elektrifieringen. Vi ser ju idag att vi har flaskhalsar mot region- och stamnät, alltså för att överföra elenergi in i Göteborg. Som Hanna var inne på, att bygga ut och förstärka de här näten, det tar tid. Så därför agerar vi proaktivt och arbetar med så många verktyg vi kan egentligen för att hålla tempot i elektrifieringen. Det handlar ju om inte bara att bygga ut elnät, utan det finns ju också nya möjligheter med digitaliseringen och med den här elektrifieringen som nu sker. Jag tänker på sådana saker som lokala flexibilitetshandelssystem. I Göteborg så har vi etablerat Effekthandel Väst, där vi är inne på tredje säsongen i år. Där vi tillsammans med våra kunder agerar för att när nätet är som hårdast belastat, typiskt en kall vardag på kall vintervardag när industrin går för högvarv, då kan vi med de kunder som vill vara med och mot ersättning då betala för att de drar ner sin konsumtion eller ökar sin produktion för att på så sätt vara med och möjliggöra för fler nyanslutningar och ett högre tempo i den här elektrifieringen. Och det är då ett exempel på vad vi gör. Vi jobbar ju som sagt med en bred palett med allt ifrån sådana här konkreta initiativ till kunddialoger och samverkan, till exempel behovskartan, för att få en lite mer gemensam bild.
För det som jag tycker blir spännande här är att behovskartan som finns på behovskartan.se, det är en visualisering i dagsläget utav effektbehov. Inte komplett data, men början till. Där man också kan experimentera med olika framtidsscenarier för hur teknikutveckling ser ut, hur energibehov förändras och så vidare. Det här, jag som spelade datorspel på 90-talet gjorde en liknelse med SimCity, Minecraft eller någonting annat. Ett lättillgängligt, lättanvänt gränssnitt för att kunna skapa en förståelse hos mig som privatperson, hos politiker, hos näringslivsföreträdare för hur det svenska energisystemet ser ut. Det här är en visualisering som jag använder i min dator. Det vi pratar om här, det är utmaningar i den fysiska infrastrukturen som lever under fysikens lagar, där vi ska transportera energi från en producent till en konsument. Hur ser kopplingen mellan det här grafiskt lättillgängliga verktyget och den faktiska fysiska utmaningen ut? Vad är det behovskartan ska hjälpa till med?
Precis som du beskrev nu, så den första versionen av behovskartan.se som lanserades här strax före jul, den tar ju sin grund i behoven som namnet uttrycker. Ambitionen nu är ju att komplettera och bygga vidare på behovskartan genom att addera produktion och distribution eller förflyttningen av energin. Så att det blir en mer heltäckande bild över energisystemet, som man tar det här systemperspektivet så att säga. Och självklart i den resan så finns det många frågor att ta hänsyn till när det gäller sekretessfrågor och annat som vi får hitta sätt att hantera. Men sen är ju tanken att den här kopplingen till verkligheten, hur kan vi hur kan vi lösa de här frågorna som vi står inför genom att börja experimentera först i en digital miljö? Men det finns ju många saker som, under vad du Alexandersson nämnde, men liksom flexibilitet är ju ett sånt där jätteviktigt begrepp. Och jag brukar ibland tänka som hemma i köket, liksom om jag och Eva vill både koka kaffe och te samtidigt, så får vi faktiskt prata med varandra, för drar vi på kaffebryggaren och tekokaren så går proppen. Och om man tänker så här i mer industriell skala, så tänk om man kunde få igång de här samtalen som har börjat, som du säger Alexander, mellan aktörer, där man faktiskt kan automatisera så småningom, men styra så att vi inte har de här pikarna samtidigt, utan vi jämnar ut behoven, med köksexemplet som ett, så att säga, va? En stark liksom vilja här framåt med behovskartan är att det här blir ett faktabaserat verktyg där vi faktiskt kan göra en hel del, som jag brukar kalla det, what if-scenarios. Vad händer om man kompletterar produktionssidan med den här utrustningen, oavsett vad det är för produktionsslag? Vad skulle hända om vi la ett relativt stort batterilager i Skövde? Alltså, vad händer då i den här visualiseringen när det gäller mötet mellan det vi behöver och det som kan produceras, så att säga, va? Så att mycket av den här liksom dynamiska utvecklingen framåt, att kunna bygga de här scenarierna och att det blir ett trovärdigt verktyg som både näringslivet, kommuner och regioner och politiken nationellt och myndigheter kan dra nytta av, och vi kan samlas runt en verklighetskarta, så att säga, va?
Bara för att stämma i där, jag håller verkligen med om det här att en stor nytta här finns nog i att ha dels en gemensam bild över hur kan den här utvecklingen komma att ske, behovsökningen och produktion och kapacitet i den mån det är möjligt att få in. Men också nyttan i att ha ett lite mer detaljerat, granulärt tänk här. I behovskartan så kan vi i dagsläget då titta på mer timupplöst data, och det är ju ur ett elnätsperspektiv väldigt intressant, för historiskt så elnät bygger man för och dimensioneras för den värsta timmen, så det är ju toppeffekterna och hur de artar sig som är intressant. När man sen då kommer till hur sänker vi de här toppeffekterna eller plattar ut kurvan, då blir intressanta frågor då, Hur lång uthållighet har de här toppeffekterna? Vilken flexibilitet finns i olika segment eller sektorer? Att kunna få in den sortens dynamik i ett sånt här verktyg, det tror jag kan bidra till väldigt intressanta dialoger och diskussioner mellan aktörer i samhället och inom branschen.
Flexibilitetstjänster har nämnts ett par gånger nu. Beskriv lite mer, vad handlar det om?
Då kan man ju till börja med säga att det vi pratar om nu är flexibilitet i elnätet. Sveriges elnät är uppdelat i tre spänningsnivåer. Du har transmissionsnätet som står för de stora överföringarna som Svenska Kraftnät har. Sen har du regionnätet och sen har du lokalnätet, där Göteborg Energi då har lokalnätet i Göteborg. Från vårt perspektiv så de flexibilitetstjänster som vi är mest intresserade av när det kommer till kapacitetsutmaningen, det handlar ju om att nyttja nätet på ett så effektivt sätt som möjligt. Alltså, som jag var inne på tidigare, så dimensioneras ju elnätet för den enskilda timmen med högst behov. Kan man då sänka det behovet genom att till exempel öka sin produktion av el eller sänka sin konsumtion, så kan man ju nyttja nätet mer effektivt. Och det är det vi pratar om när det gäller flexibilitet, att man frivilligt till exempel mot en ersättning på vår flexibilitetsmarknad drar ner sin konsumtion när vi från nätsidan ser att nu är nätet extra ansträngt. Och kan du då dra ner mot en ersättning, så hjälper du på ett väldigt konkret sätt den här elektrifieringen att ske.
Får jag bara sticka in där? Kan man inte, Alexander, jämföra med trafiksystemet? Vi har ett vägnät idag, om man tar de landburna vägtransporterna, som liksom väldigt många timmar per dygn inte är något problem. Men alltså på samma sätt man kan dra ner eller förflytta sitt resande, så om jag undviker att åka genom Tingstatunneln klockan 17:30, så hjälper jag till för att få flödet att funka.
Och det finns ju väldigt mycket av den här flexibiliteten som är lätt att hämta hem också. Vi har ju ganska oreflekterat nyttjat elnätet, för att det är en resurs som alltid har funnits tillgänglig i överflöd. Vi har inte riktigt behövt bry oss om hur vi nyttjar den. Men det finns ju en del i den här flexibiliteten som egentligen kan hämtas hem utan någon påverkan på hur vi lever och agerar, bara genom smart styrning. Mm. Och har jag till exempel min varmvattenberedare hemma i mitt hus, den behöver inte gå direkt klockan 7 på morgonen efter att vi har duschat. Den räcker att den kör ett par timmar per dag, och då kan jag göra det under natten när efterfrågan från industri och annat är lägre. Och det är ju den typen av medvetenhet och prissignaler som behöver komma fram till alla konsumenter. Men det är ju inte här att vi ska dammsuga på natten som är liksom målbilden, utan göra det som automatiserat kan ske utan att det påverkar vårt sätt att leva och driva verksamheter.
Men här tänker jag, Anna, och jag vill hänga kvar med dig här, och liksom det arbetet som ni på Sigholm gör ihop med kommunen i Skaraborg då, som ett exempel. För jag tänker att om vi så här backar tillbaka riktigt långt till när vi började med kraftproduktion, då hade vi ett skovelhjul som drev kvarnen. Det var otroligt lokal produktion som inte skulle distribueras på någonstans. Och du kanske behövde jämka ihop dig med en annan kvarn som fanns uppströms, så att de inte liksom så här tog för mycket av vattenflödet. Jag vet inte. Men nu börjar vi prata, och så representerar du 18, eller har jobbat ihop med 18 lokala nätbolag som har agerat på sin egen marknad. Nu går vi in i en situation, låter som, där vi måste få massa olika aktörer som normalt sett inte är vana vid att prata med varandra att börja prata. Beskriv liksom så här, är jag någonting på spåren? Är det här det handlar om?
Ja, men det tror jag är en viktig pusselbit i det här, att vi behöver mer utvecklingskraft, och vi behöver framförallt väva samman olika aktörers perspektiv i det här. Eldistribution och elsystemet är väldigt många olika lager och aktörer i både produktion, distribution, förbrukning, lagstiftning och regelverk som någonstans behöver samspela i det här för att säkerställa att vi har effekt i uttagen. Som du är inne på, så har vi tidigare kunnat planera det ganska rakt, ett till ett relationer mellan kund och leverantör, men vi har ju dels hela fenomenet att vi nu har mycket mer decentraliserad produktion, så att det som tidigare varit en kund-leverantörsrelation blir nu en mer av en ömsesidig affärsutbyte-relation, där jag som villaägare kanske har solpaneler på mitt tak, ett industriföretag har en batterianläggning eller en egen kraftproduktion där man också matar tillbaka el vissa stunder. Och det kräver ju att vi möts och kan generera nya affärsmodeller och kloka lösningar på ett bredare spektrum med fler aktörer in. Och det kräver ju liksom dialog och samverkansförmåga som vi inte har tränat så mycket på. Mm. Energibranschen har ju varit i ett läge av förvaltning i 40 år. Vi trodde ju att vi hade byggt färdigt elsystemet, så sent som för 5-7 år sedan var det fortfarande devisen från myndigheterna, eller från Svenska kraftnät också, att nu är elsystemet färdigbyggt.
Done deal.
Och naturligtvis så är alla organisationer riggade för det. Att förvalta och effektivt underhålla, hålla nere kostnader så mycket som möjligt. Mm. Och nu behöver vi istället gå in i ett innovations- och utvecklingsmode. Mm. Och det är den resan som behöver gå fort. Och då, som Alexander var inne på, så är lokalnätsbolagen i Sverige, det är 170 stycken.
170?
Och många väldigt små som inte har så mycket utvecklingsresurser. Och det är ju en av drivkrafterna bakom det samarbete som jag har varit engagerad i. Att de här 18 bolagen, hur ska de samla sina resurser för att kunna utveckla fortare och ha fler kapacitet att ha fler dialoger både med kunder och med kommuner och varandra och överliggande regionnät och liknande, för att klara av det här?
Jag är en starkt troende på att vi går mot en tid nu där vi har haft historiskt, som du var inne på, Anders, ett centralistiskt system med stora kraftproduktionsanläggningar, överföringsstrukturerna och sen så avnämarna i olika ändar. Men det som redan har börjat att hända och som jag tror kommer att accelerera, det är ju den här decentraliserade lösningar som blir mindre och där man på ett sätt då kan föra produktion och konsumtion närmare varandra. De här typerna av lösningar som nu möjliggörs mycket av förnybar produktion och där en av så att säga, hemligheterna är ju att kunna lagra energin också så man inte får den här direkta kopplingen mellan produktion och konsumtion utan vi faktiskt kan lagra energi på olika sätt och jämna ut och så. Jag har träffat flera olika bolag som har varit redo att göra investeringar framförallt i solanläggningar på sina stora lager eller fabriksfastigheter men fått nej från de lokala energibolagen för att man klarar inte av att hantera variationerna och jag har full respekt för det men liksom då måste vi hitta de lösningar som gör att alla som vill och är beredda att hjälpa till med att producera energi och effekt faktiskt kan göra det. Och det, jag inser att det är jättemycket utmaningar för de framförallt lokala energibolagen men hela energisystemet. Men låt oss hitta sätt att hantera det. Och det här igen bara för att komma till behovskartan. Här tror jag vi kanske har början på ett verktyg där vi kan visa vad det här handlar om och man kan få en diskussion och debatt om det så att vi i framtiden har en kombination av ett centralt men också många decentraliserade lösningar som kan leva ihop så att säga. Va?
Där tror jag som du är inne på att en sån här lite mer detaljerad vy som går att se i behovskartan kan bidra med mycket så att man kan se vilka skalor och magnituder det är vi pratar om. Hur behovet kommer utvecklas och vilka potentialer som finns i olika produktionsslag och batteri- och lagringstekniker till exempel. För jag tror som vi är inne på här allihop att det mycket handlar om att liksom dra nytta av alla de investeringar som görs idag i olika decentrala system och apparater som är uppkopplade och kan vara flexibla utan att göra avkall på de nyttor de är köpta för att leverera. Mm. Och där handlar det om att i samhället tillsammans hitta var finns de här effektiva kopplingarna så att vi kan elektrifiera i den takt vi önskar och liksom ställa om för att stötta och hjälpa klimatet. Då.
Någon av er sa att idag så innehåller den här nättjänsten, den här webbplatsen en visualisering över de effektbehov och energibehov som finns i landet. På sikt så finns det en förhoppning om att det här också ska kunna innehålla distributionsdata, produktionsdata och annat också. För mig som inte kan elnätet och svensk elproduktion på djupet så låter det som att det här är data som i dagsläget finns spridd på väldigt många olika aktörer. Mm. Somliga producerar, andra står för distribution och sen har vi en stor mängd konsumenter från Volvo storlek ner till lokala storproducenter också. Jag bor i Vänersborg där vi har en stor jättekrävande industri i Vargön till exempel. Hur jobbar projektet ni för att liksom så här få in data? Hur intresserad är Göteborgs Energi ut att bidra med data in i en sån här satsning?
Det här är ju ett område som har blivit verkligen högaktuellt på flera sätt de senaste åren. Och just den här frågan om data är ju svår och mångfacetterad. Å ena sidan så har vi samhällskritisk infrastruktur och kunder vars integritet vi måste värna om och ta hand om datat på ett ansvarsfullt sätt. Och i andra vågskålen så har vi den här elektrifieringen som sker som i mångt och mycket handlar om digitala lösningar och skapa samsyn kring hur utvecklar sig kundbeteenden, hur kan man tillämpa AI eller olika digitala verktyg för att förstå energisystemet. Och det här är en svårlöst fråga som vi arbetar med dagligdags för att hitta oss fram till. Och här tror jag att vi har mycket att lära av andra branscher som kanske kommit längre och jobbat mer med frågor om data och integritetsfrågor.
Jag håller helt med det du säger Alexander och sen kan man ju lägga till för Volvo och även för Göteborgs Energi i det fallet så finns det ju förutom det här med integritet om affärs kritiska frågorna runt data såklart. Vi har som sagt egentligen huvuddelen av alla våra produkter är idag uppkopplade så vi kan, men det är ju, formellt är det ju våra kunders data, så att vi får hela tiden balansera vad vi själva kan göra. Men vi har nu i samtalen här med AI Sweden runt behovskartan sagt att vi kommer nu att leverera data till AI Sweden för att ytterligare hjälpa till att göra den här modellen ännu mer korrekt, eller vad man ska säga. Men då går vi ju inte in och ner på enskild lastbil, utan det är ju en aggregering av data som är relevant i det här läget, så där vi kan värna den personliga integriteten och se till att vi inte äventyrar eventuella hemligheter från Volvo, så att säga. Men vi är helt säkra på att ska vi lyckas så måste vi vara beredda att dela. Sen vill jag säga det också, jag vet också i och med att jag känner AI Sweden sedan tidigare att man har ju utvecklat mekanismer där, som man har tränat på när det gäller arbete man har gjort inom sjukvård och hälsa, där man kan hitta sätt där exempelvis Alexanders data på Göteborgs Energi, den stannar kvar hos Göteborgs Energi och ni behöver inte avslöja alla hemligheter, men däremot finns det vissa parametrar ni är beredda att dela, och sen så kan man liksom aggregera på en nivå så att det inte blir affärsfarligt för Göteborgs Energi eller integritets. Jag menar, jag kanske inte vill visa vilken kaffekokare jag har hemma. Jag är kund hos Alexander, men så jag vill värna min kaffebryggare också.
Mm. Där är också en ytterligare intressant aspekt i det hela, att i den här omställningen som nu sker så är det ju nya aktörer som har bäst koll på hur behoven egentligen ser ut. Men vi som energibolag har ju väldigt mycket data förstås om hur behoven ser ut idag. Men vi är ju inte experter på hur tunga transporters behov av eleffekt ser ut. Så där finns ju en väldig nytta i sådana här samarbeten att tillsammans förstå hur kommer det här påverka elbehovet. Och sen tror jag mycket på det här med delade modeller eller så här federerad inlärning och sånt. Att varje elnätsbolag tror jag i Sverige idag funderar över hur kommer elbehovet utveckla sig och tar i någon mån fram egna prognosmodeller som behöver valideras och synkas mot det lokala perspektivet. Och även här finns det ju en stor nytta i att ha lite mer gemensamma metodiker kring det här.
Det kommer väl behöva vara en stegvis resa mot att bli mer och mer detaljerad, men redan på en ganska hög aggregerad nivå så tror jag att det kan leda till många intressanta samtal. Vi kan se och enas kring de övergripande trenderna och magnituderna och det som du var inne på, Alexander, att få ett grepp om hur stor den här förflyttningen är, att kunna föreställa sig implikationerna av vad ett fördubblat elsystem faktiskt kommer innebära.
Den här datadelningen som behöver komma till, de här, hur redo skulle du säga att ett genomsnittligt av de här 170-ish lokala nätbolagen är att börja dela data? Vågar du liksom så här säga?
Men i det här projektet så tror jag att vi har kommit ganska långt och fått juridisk konsultation i det också. Att på en, alltså inte ner på kundnivå och inte ner på mottagningsstationsnivå som vi nu är, men, eller fördelningsstation, utan, men väl mottagningsstation, där behöver vi kunna dela med oss av den aggregerade totala data. Eller liksom eleffekt.
Och det, är liksom, det finns en förståelse för att om jag är med och delar med mig av den här datan, då kommer det på systemnivå skapas nyttor som vida överstiger liksom så här, den insatsen, de eventuella riskerna som vi då får hantera på något sätt, för att det blir bäst för oss alla på det här sättet.
Ja, men jag tror att det finns en samsyn kring det. Vi behöver bara känna oss tillräckligt trygga i att vi inte röjer det på ett sätt som kan vara skadligt på ett eller annat sätt.
Nej, men jag skulle bara fråga gärna också, för jag träffade en kommunstyrelseordförande här i en kommun i Sverige innan jul, och han sa en intressant sak. Det var så här, om man summerar ihop alla kommuners utvecklingsplaner här de kommande 10 åren, så skulle Sveriges befolkning fördubblas. Och jag tror det är samma sak på energiområdet att man nu ser, och jag menar när det kommer nya frågor om etableringar så är ju ofta företagen ute på ett antal ställen. Och jag menar, är det sådana diskussioner du har märkt i Skaraborg också, att man liksom, man behöver prata med varandra så att vi inte liksom går in och skjuter upp energi- och effektbehoven här 4 gånger bara för att ett bolag är ute och pratar med 4 olika grannar så att säga, va?
Men det finns ju den misstanken eller farhågan om att vi har det mönstret i det svenska systemet. Men där finns det också förhoppningar om att vi låser upp det delvis åtminstone. Svenska Kraftnät fick ett regeringsuppdrag under förra året som de presenterade här precis i dagarna kring hur en ökad informationsdelning och transparens kring de anslutningsförfrågningar som finns ska kunna hanteras. Och det är ett positivt första steg. Mm. De beskriver där också tillsammans med Energimarknadsinspektionen behovet av kapacitetskartor på olika sätt. Att bli duktigare på att dela med oss av hur ser nuläget ut och hur ser prognoserna ut. Så att vi, jag tror insikten och förståelsen finns på flera nivåer kring det här. Så vi kommer nog komma dit. Mm.
Men Niklas, hur bökig är den interna diskussionen i Volvo-koncernen för att komma fram till att vi vill vara med och dela den här datan?
Ja, bökig, vi har ju en formell process, ja. I och med att det här är känslig data på ett sätt, i och med att det är våra kunders data. Så att vi har en väldigt ordnad storbolagsprocess för hur det här går till. Men jag ska inte säga att det är en bökig, det tar lite tid att jobba sig igenom det här. Men det finns en väldigt stor insikt av att för att vi ska lyckas så behöver vi vara med och dela med oss av det vi kan och vet. Och sen så, jag menar, den här frågan, så det intressanta är ju egentligen inte bara Volvo såklart, utan de tunga transporterna i Sverige, och vi vet ju ungefär hur marknadsandelarna ser ut mellan oss och våra kollegor i branschen, så man kan aggregera det här också på ett sätt som där det blir meningsfullt för dialogen och inte som sagt bara fokuserat på ett varumärke. Så att vi är på, och det här kommer att bli ett viktigt inslag i att skapa ännu bättre precision i det data som finns idag i behovskartan.se. Men sen behöver ju alla andra bidra också på sina sätt, och vi hoppas nu sen det här gick live i december då att väldigt många, och jag vet att många har hört av sig och lite grann här upplevs, ja men det stämmer ju inte där i den punkten, ja men bra, men ge oss det riktiga då, så man får igång en sån positiv vilja att bidra.
Och där är ju en jätteintressant aspekt också, just det här med att genom att tillgängliggöra den här kartvin så möjliggör man för aktörer att peka på enskilda segment eller så och säga det där stämmer inte, precis som du är inne på Niklas, och då det tror jag kan bidra med stora nyttor även för oss som nätbolag när vi tar fram de här olika prognosmetoderna och får input på det så att vi kan trimma våra prognoser som vi använder internt bättre i tidiga skeden och tillsammans skapa den här samsynen kring hur behoven utvecklas.
Mm. Om vi stannar en liten stund till precis där behovskartan är idag med vad den är. Hanna, i dina diskussioner med kommunerna, vilken nytta kan behovskartan så länge den visar effektbehov hjälpa till med där? Och sen går vi vidare och tittar på vad som skulle kunna hända i framtiden. Men vi börjar varvet runt med nytta här och nu.
Jag menar att kunna visualisera det över tidsskalor. Att se vilka är våra bästa bedömningar idag kring hur fort och hur mycket effektbehovet ökar. Och sätta det i relation till vilken kapacitet vi har idag och vad det skulle innebära för nyinvesteringsbehov.
För och konkret då, liksom så här, vad skulle en kommun i Skaraborg använda det här till? Vad skulle man göra med den informationen?
På kommunnivå så tror jag framförallt att det är i att kunna driva frågan om behovet av mer lokal produktion. Se att det är en angelägen fråga. Vi behöver balansera upp det här behovet. Vi kommer inte kunna lita på att det kommer levereras någon annanstans ifrån, utan vi behöver ha rådighet över den frågan själva och stimulera arbete i den riktningen. Och sen i dialog med nätbolagen få en förståelse för var behöver vi förstärka region- och transmissionsnät framförallt då, i form av att vi behöver bereda utrymme för ledningsgator och annat genom vår kommun och få en förståelse för det.
Så att för väldigt konkreta, handfasta beslut som behöver fattas på kommunal nivå skulle det här kunna göra skillnad? Ja, eller kommer det kunna göra skillnad?
Det tror jag absolut att det gör.
Alexander, för er på Göteborg Energi?
Ja, för vår del så ligger nog nyttorna i behovskartan som den ser ut idag. Det är ju dels det här med att tillgängliggöra hur vi ser på framtiden, liksom, ja, behovsutveckling. Att ha det här som en katalysator för diskussioner och dialoger. Och mer och i det interna perspektivet så handlar det mycket om att förbättra våra prognoser, liksom, och berika dem med intern data, om man säger så. Där tror jag det finns stora nyttor också. Och det är väl kanske de två huvudnyttorna i dagsläget.
För Volvo-koncernen, Niklas, vad i dagsläget behovskartan nytta?
Jo, men vi vet ju som sagt hur transportarbetet i Sverige idag ser ut, så att säga. Och vi kan med behovskartan aggregerat men ändå se effektbehoven då utifrån transportsektorns utvecklingsbehov är år över år. Och det gör ju, kan ju vi para med vår plan nu och våra kunder som vill ställa om och se var kommer problemen att dyka upp. Alltså, vi kan ju identifiera ner på idag en noggrannhet på 1,6 kilometer som är den här upplösningen som behovskartan har idag. Här kommer uppstå ett effektbehov på 4 megawatt för att ladda lastbilar. Finns de 4 megawatten där? Alltså den här typen att använda behovskartan för att identifiera vilka behöver vi initiera dialoger med eller säkra upp den här utvecklingen. För det i sin tur styr ju också hur vi kan sälja våra produkter. För de ska ju ut i arbete och fungera, annars så kommer inte den här omställningen att ske. Och då kan vi skapa den här tryggheten hos kunderna och säga att så här ser planen ut och 2027 är det här klart och 2028 ser ut så här och så vidare.
Och där tror jag också, bara få sticka in, att där är nog behovskartan viktig att i tidiga skeden ge indikationer. Men jag tror alltid att man som aktör ska ta en tidig dialog med sitt nätbolag när man funderar på placeringar eller lokaliseringar. För även om vi idag pratar väldigt mycket om effektbrist och kapacitetsutmaningar, så är det så att nya kunder ansluts ju kontinuerligt och vi kan göra väldigt mycket i det befintliga nätet och i det liksom dagliga verksamheten. Så det ska man också ha med sig, att tidig dialog med nätbolaget är alltid en viktig sak här.
Du nickar, Hanne.
Ja, men det så är det ju, för en av invändningarna mot det här är att det är en ögonblicksbild. Mycket när vi pratar om att mata in elnätsdata i det här och var det finns utrymme och kapacitet, så är ju det kan förändras från dag till en annan om vi helt plötsligt ansluter en stor förbrukare och som suger upp det tillgängliga kapacitet som fanns, eller svårt att fånga vilka flaskhalsar som är lättare och svårare att bygga bort. Men det är en sån fråga som jag vet har varit uppe i det här arbetet som man får hitta ett förhållningssätt till. Att det är, även om det är en ögonblicksbild, så tror jag att den har ett stort värde.
Det som jag tycker är spännande med den fasen där behovskartan befinner sig just nu är att vi ser på i Sweden många samhällssektorer som just nu har väldigt stora förhoppningar och förväntningar på vad artificiell intelligens ska kunna hjälpa till med för att fatta rationella, bra beslut i framtiden. Men att man ganska många gånger blir lite paff över hur mycket arbete man först måste lägga ner på att få fram den datan som de här AI-algoritmerna ska kunna jobba på. Vi pratar ganska mycket om databeredskapsarbete som behöver göras. Och när jag hörde Filip, projektledaren hos oss, berätta om det här projektet för första gången, så kände jag att det ni gör nu i den här behovskartan, det är ett otroligt stort tag med databeredskapsarbete för att sen kunna lägga på smarta analyser när väl den här datan finns aggregerad. Så om vi då liksom så här drar ut tidshorisonten lite. Om all den här datan som ni önskar för behov, för distribution och produktion faktiskt skulle finnas samlad och den är tvättad och bra och jämförbar. Hanna, vad skulle kommunerna kunna göra för analyser med helheten, tänker du? AI och vilka behov skulle den här datan och algoritmerna kunna hjälpa kommuner med ytterligare utöver det som behovskartan kan göra idag?
Men jag tror att den viktiga som vi vill åt också är förståelsen för var finns det ledig kapacitet. Var är det möjligt idag och med rimliga insatser att kunna ansluta en ny producent eller förbrukare av el? Mycket tid går ju då till att ställa frågor och utreda det. Elnätsbolagen får ta emot förfrågningar från kunderna och lägga utredningsarbete på det. Men kan vi på något sätt visualisera det och tillgängliggöra den datan så kommer vi nog kunna effektivisera den processen en del i. Att det inte är värt att lägga ner energi på att utreda den här platsen för en ny produktionsanläggning eller liknande i den närmsta 10-årsperioden för att vi saknar förutsättningar.
Men vad kommer det här innebära när kommuner slåss om nyetableringar? När man inte bara har liksom den fysiska marken att ta hänsyn till utan man också blir en del i liksom ett nationellt system. Vad kommer hända på den sidan?
Ja, det är ju spännande att fundera över. För någonstans så kan vi nog landa i insikter om att alla verksamheter kanske inte bör lokaliseras överallt. Nu sker vi ju ett stort skifte när vi går från ett fossilberoende till ett elberoende i att driva verksamheter. Och det är klart att det finns en rational i att lokalisera konsumtion och produktion och konsumtion nära varandra för att minska överföringsbehoven. Och då driva funderingarna på vad ska varje kommuns eller regions konkurrenskraft bygga på för typ av kompetens och förmågor. Vad ska vara centralt?
Tidslinjen in i framtiden, Niklas. All data finns. AIs möjligheter är där. Vad kommer Volvo göra med den här datan då?
Jag tror i grunden i vår nuvarande affär som är väldigt fokuserad på transport och logistik och materialhantering så kommer det här vara ett jätteviktigt verktyg i vår förmåga att få våra kunder att ta steget nu och bli CO2-fria. Det handlar fortfarande mycket om en osäkerhet. Hur kommer jag kunna ladda här och där och kommer det här att fungera och så vidare. Jag är väldigt troende på att den här fortsatta utvecklingen av modellen kommer att hjälpa till och bidra till att skapa en mycket större trygghet och planerbarhet. Men jag känner samtidigt också att från Volvo så upp till den här nationella nivån att lyckas vi med den här fortsatta utvecklingen så blir ju det här verktyget också enormt viktigt för vår samhällsplanering. Som ni var inne på här och pratade om etableringar och så vidare. Men hur säkerställer vi att Sverige fortfarande har en ledande roll i alla de här viktiga frågorna som vi nu står inför där vi måste då förutom att ha den här tillgängligheten på energi och effekt också ha rätt pris på den. Alltså hur ser vi till att konkurrensfördelarna med att vara i Sverige fortsätter att vara väldigt starka? För vi vill ju utveckla Sverige men då krävs det att vi vet vad vi gör och idag känner jag det energifrågeställningen är så komplexa. När jag började titta in i det här utan att jag pluggade en gång så här, men liksom professionellt här nu så tänkte jag, hur svårt kan det vara? Det är ju liksom tre grejer, va? Produktion, distribution och konsumtion. Det här det är bara tre lådor och en pilar emellan. Men ju mer man tränger in i det så inser man ju hur otroligt komplex frågan är. Men då med det sagt också, som du var inne på Anders, vad AI som verktyg kan innebära för att hjälpa oss att ta rätt beslut och föreslå handlingar här, både när det gäller var ska vi etablera en produktion och var ska vi optimalt ha konsumtionen av den och så vidare. Så att jag är ändå förhoppningsfull att vi kommer att kunna hitta väldigt mycket värden i den här modellen. Och jag sa faktiskt så väldigt tidigt i det här arbetet också att tänk om vi hade haft den här modellen fullt up and running innan förra valet. Då skulle så att säga, Aktuellt ha samlat partiledarna och sen skulle var och en få peta in sina troenden här framåt eller vad man ville driva och så skulle man se i behovskartan.se hur väl det fyllde behoven, så att säga. Det har varit en intressant tankeexperiment.
Jag tänkte komma tillbaka till det tankespåret strax, men jag vill höra Alexander först. Göteborgs Energi i förlängningen, vad kan det här bli för er?
Ja, i någon mån så är det här en fråga om man verkligen tar fågelperspektivet här, att vad betyder AI och digitaliseringen för ett energibolag? Och å ena sidan så kan vi säga så här att alltså, den här omställningen som nu sker med elektrifierade transporter och uppkopplade kunder med batterier och värmepumpar och allt vad det kan vara, det förändrar ju i grunden deras möjlighet att agera på energimarknaden och i energisystemet. De aktiveras och blir en integrerad och aktiv del i energisystemet. Det här gör vårt uppdrag som energibolag mer komplext, för att det blir nya dynamiker vi behöver ta hänsyn till, samtidigt som möjligheterna i till exempel flexibilitetslösningar ökar ju exponentiellt. Så där finns ju stora möjligheter för AI att hjälpa till i den här optimeringen av energisystemet och hur energisystemen, om man tänker fjärrvärme, elnät och så vidare, interagerar med varandra. Så för ett energibolag tror jag några viktiga förmågor för framtiden, det är ju förmågan att optimera systemet och att skapa träffsäkra prognoser över hur utvecklar sig systemet och behoven timme för timme eller kvart för kvart och in i det långa perspektivet, alltså 10, 15, 20 år framåt. För det är de perspektiv man behöver ha när det kommer till investeringar i infrastruktur. Och i hela det här spektrat så tror jag AI och avancerade analyser kan ha stora möjligheter för oss, vare sig det gäller konventionell AI eller mer generativa modeller.
Ett perspektiv som vi egentligen inte har touchat på här överhuvudtaget innan du tog upp det alldeles nyss, Niklas, det är ju liksom den politiska dimensionen i det här. Och där har vi ju liksom hela vägen nerifrån de kommunala fritidspolitikerna i de kommunerna som du jobbar med, Hanna, hela vägen upp till de som sitter i riksdag och regering. Och jag gjorde en metafor i början, en liknelse. SimCity, där man fick testa själv och dra lite spakar och se liksom så här, vad händer med min stad om jag bygger en motorväg här, om jag lägger ett kärnkraftverk här och så vidare. Skulle man i förlängningen med lite hårt arbete och teknik ovanpå det kunna bygga en simulering utav det svenska energisystemet, tror du, Hanna, som faktiskt skulle kunna fungera som ett beslutsunderlag på politisk nivå för att dra ut en strategi för Sverige?
Jag vill säga att det hade varit önskvärt om vi kunde komma dit hen. Sen är det ju, som vi har varit inne på, väldigt komplext, men jag tror att bara ta några steg på den vägen kommer göra stor nytta, för vi hamnar ju i pseudodiskussioner väldigt mycket om att för att systemet och dynamiken är så komplex så kan man välja att plocka ut en liten del av sanning och extrapolera den och bara bygga ett resonemang utifrån det. Där har vi en av utmaningarna i dagens dialog, att det är så många lager och nivåer av marknad och teknik och regelverk och lagstiftning, så det är få som människor i alla fall som klarar av att omfamna hela den komplexiteten. Och där vi nog är nödvändigt att vi tar AI och andra beräkningsdatakraftsmodeller för att komma fram i det, och förhoppningsvis så kan det leda till en sundare dialog och klokare beslut kring de här komplexa frågorna. För det, jag tror att det är en nödvändighet, för just nu så snurrar vi in oss i små poler där vi egentligen inte kan... Det är utmanande att vi har två helt olika verklighetsbilder av vad det är faktiskt som vårt framtida energisystem behöver. Mm. Och det går alltid att säga att det är korrekt faktamässigt. För
man har ändå bara valt ut en liten del utav en helhetsbild.
Ja, men precis. Det går att extrapolera det på många olika sätt. Så där tror jag att AI kanske kan hjälpa oss att komma närmare en mer av en samsyn kring hur det...
Och därmed få ett sundare, mer faktabaserat samtal om det svenska energisystemet i förlängningen på något sätt.
Ja, precis. Jag är hoppfull kring det.
Ja, du är säkert nickar, Alexander.
Ja, jo, men precis. Alltså, jag delar den åsikten att kan vi få till ett lite mer nyanserat underlag som vi dessutom enas kring, så är det en väldigt stor vinning. Sen, som alltid när det gäller modeller, så ska man ju ha med sig det att alla modeller är fel. Vissa är användbara. Och det kommer alltid finnas komplexiteter i elsystemet eller i energisystemet som vi inte kan fånga i sådana här modeller. Och det är alltid viktigt att med sig också.
Men man kan ändå komma en bra bit längre än vad vi är idag.
Absolut, det tror jag verkligen.
Niklas? Mm.
Jo, jag håller med om allt det ni säger. Jag tror också att man ska inte tro att behovskartan.se eller så, det är inte lösningen på alla världens problem. Så är det inte. Liksom. Och det är ungefär som vi säger när det gäller framdriften av våra fordon här. Det liksom finns inte en lösning som är svaret på allt, utan vi jobbar både med batterielektriska, vätgaselektriska och förbränningsmotorn fortfarande tror vi på, men då kanske att vi eldar vätgas i den så att säga. Det beror på vad man ska ha det till, och jag tror samma sak här, att behovskartan.se kan, om vi lyckas, vara ett viktigt verktyg, och sen som du säger Alexander, en modell är alltid en modell, och det kommer alltid att finnas möjligheter för den som vill att hacka på den och säga att det här är fel eller ni har inte tagit med det här och så, men om det här hjälper samtalet framåt på ett annat sätt, för det, jag brukar säga att den stora utmaningen vi har, det är ju egentligen inte debatten om produktionslag, utan det är mer så här, hur får vi rätt effekt på rätt geografisk plats i rätt tid? Det är liksom den frågan vi borde börja med att lösa så att säga, och sen ger sig resten. Va? Men bara att få rätt samtal, och jag tycker idag hör man mer och mer från våra politiker nationellt att man har insett att det är ett system vi pratar om. Det är inte bara att prata om en del av det, utan vi måste tänka på hela systemet här. Och det är ett gott steg på vägen, och då kan ju förhoppningsvis behovskartan.se bli ett viktigt och förtroendefullt verktyg som fler kan använda.
Jag har ett lite annat frågespår här. Parallellt med den här övergången till elektrifiering som ett sätt att möta klimatkrisen på bland annat, så sker det ju också en gigantisk teknisk utveckling just nu. Vi får ökade möjligheter till lokal produktion, vi får ökade möjligheter till lokal lagring, vi får uppkopplade prylar som gör det möjligt att dela data, få till de här flexibilitetstjänsterna som vi har pratat om och så vidare. Så det gör ju att det är ju inte bara det att de här utmaningarna med liksom att lösa energi och effekt finns, utan dessutom så kommer en helt ny störtflod av tekniska lösningar som kan hjälpa till för att adressera det här. Mm. Som tänker jag då, när man sitter som lokalpolitiker eller som företagsledare, på något sätt komplicera bilden ytterligare samtidigt som det bidrar med en lösningspalett här. Hjälp mig som lekman att förstå hur spelar liksom hela den här tekniska utvecklingen en roll i det här?
Ja, men jag kan börja det, utan att nämna en massa namn och så här, men det finns personer som drar en hel del analogier kring den utveckling vi står mitt i nu när det gäller energifrågorna, med den revolutionen vi gick igenom för 25-30 år sedan, alltså internets uppkomst. Då hade vi innan ett system för att prata med varandra som var koppartrådar och telefonväxlar som funkade jättebra så. Men så samtidigt så kom den här internetrevolutionen som byggde på det du är inne på, Anders, nya tekniska lösningar och nya sätt att agera på, som dessutom innebar att för telekomaktörerna på den tiden helt nya affärsfrågor som uppstod. Alltså, om det inte längre gick att ta betalt för att jag ringde Hanna och det kostade en krona per minut, vad ska jag då tjäna pengar på? Alltså den här omställningen, jag kan både se och inte se så att säga. Den här analogin är spännande tycker jag, och det är säkert en massa saker som skiljer såklart, men det ligger något i tiden och i den andan här där det, så att säga, det händer väldigt mycket i teknisk utveckling som på ett sätt måste hanteras av dagens aktörer, men kanske på ett nytt sätt, som utmanande för er på Göteborgs Energi och alla era kompisar så att säga, för det gäller att tänka nytt här, för det, utvecklingen kommer, oavsett vad vi tre säger här i studion, så kommer det här att hända, och då gäller det att vara med i den här omställningen.
Ja, verkligen, och där är ju en stor liksom nytta här är ju att elektrifieringen är en fråga som engagerar hela samhället idag. Det är oerhört många aktörer som funderar på hur kan vi lösa detta och testar nya tekniker och nya tillämpningar. Och bara genom det här utforskande arbetet som sker i hela samhället så kommer det ju segla upp nya lösningar som visar sig vara effektiva och en del av den här omställningen. Sen finns det ju vissa saker som har visat sig fungera över tid också. Elnätet har visat sig vara ett effektivt sätt att transportera stora mängder energi från produktionskällan till konsumtionskällan. Det kommer nog gälla även i framtiden. Även om det kompletteras med mycket mer decentraliserade lösningar och så vet vi att produktion och konsumtion kommer inte finnas på samma ställe i alla fall. Men det finns liksom en uppsjö av nya tekniska tillämpningar som kommer hjälpa oss på vägen här.
Nej, men det är ju en del i det som är fascinerande i det här, att vi vet inte riktigt vart det kommer föra oss. Precis som du säger, Alexander, så är det ju väldigt många som tänker på problemen, vill se möjligheter, och det skakar ju om strukturerna så som de har varit byggda historiskt och utmanar i att kunna tänka nytt och hitta nya samarbeten och skära kakan på en ny led.
Parallellen till internet tycker jag är spännande, för att den visade ju att de som låg kvar i gamla affärsmodeller och ett gammalt världsbild, de fick ganska snabbt uppleva hård konkurrens från de som förstod möjligheterna här. Och då tänker jag här att det här är ju kanske än mer utmanande på sätt och vis, för då pratar vi plötsligt om nationella beslut som behöver fattas. Det är inte att det finns ett enskilt liksom startupbolag som kan göra saker och ting. Det kommer kunna vara också som gör dellösningar här, men vi pratar ändå om ett system som måste hålla ihop på nationell nivå. Det här är komplext som jag varit inne på, så jag tänkte så här, avsluta med, finns det någonting här som jag har missat som ni tycker är viktigt att liksom så här få fram i det här samtalet? Ni får titta igenom era anteckningar som ni hade med er och fundera.
Vi har ju pratat väldigt mycket om behovskartan och ganska specifika frågor som kommer till liksom elsystemet och hur elsystemet och elbehoven kommer utvecklas. Och den här dialogen på något sätt är ju en av de viktigaste resultaten, tror jag, från behovskartan. Just att sådana här dialoger kan bli till med lite mer nyanserad och detaljerad kunskap och insikt i det här komplexa systemet.
Så att behovskartan, man kan tänka på den som ett diskussionsunderlag?
På sätt och vis.
Det tror jag. Att förhoppningen att det ska kunna leda till klokare problemlösning där vi väver samman perspektiv från olika delar av samhället i den omställning vi ska ta oss igenom. Det är inte en aktör som sitter på lösningen här, utan det kräver nyfikenhet och lite mod och kreativitet för att våga testa också i det här systemet. Och då tror jag att ett diskussionsunderlag absolut öppnar upp lite nya vyer för oss själva, för jag tror att oavsett vilken roll vi har in i det här så är det svårt att omfamna hela vidden av det.
Och jag tror också behovskartan idag fokuserar ju på el och effekt, som sagt, eller energi och effekt. Men som jag tror du nämnde, Alexander, och även du, Hanna, jag menar, energifrågan är ju större än så. Jag tror ett perspektiv också är över tid. Kan vi addera in annan typ av energifrågeställningar som fjärrvärme och så vidare här i den här modellen också, för att göra det ännu mer komplett? För jag förstår ju Alexander och hans polare på Göteborgs Energi har mer att tänka på än bara elektronerna som ska transporteras, så att säga, va? Sen tror jag ett annat perspektiv, alltså vi har ju rätt bråttom. Hur kan tidslinjen här, kan det här arbetet vi gör hjälpa till och på något sätt accelerera genom att vi får ett bättre samtal och så, och så att vi får saker att hända, så att säga, här och nu. Det är jättebra med långsiktig planering och det behöver vi också, men det är väldigt mycket som behöver hända här nu mot 2030 och överhuvudtaget liksom mål innan de långsiktiga målen.
Hanna, Alexander och Niklas, stort tack för ett samtal om behovskartan. Och du som har lyssnat, in på behovskartan.se, klicka runt, kolla in det svenska energisystemet. Och är du en aktör som förbrukar eller producerar eller distribuerar el, hör av dig till projektledaren Filip Källgren och bli en del av kartan framöver. på återhörande. Hej så länge.